Jag har gett den här predikan titeln Kristus reser sig. För jag tror att den för det mesta handlar om Jesus. Eller det är Jesus det handlar om. Och det är som vi vet att varje berättelse har åtminstone en huvudperson. Ibland är huvudpersonen en lejonunge som förlorar sin pappa. Ibland är huvudpersonen en bil som kommer vilse på väg till en stor tävling. Och ibland är huvudpersonen en riddare som dödar en drake för att rädda en prinsessa. Bibeln handlar om en riddare som heter Jesus. En drake som kallas Satan och en prinsessa som heter församlingen. När vi läser den här salmen så ger texten oss inget tydligt historiskt sammanhang. Vi förstår bara att det är David som har skrivit det. Och det är all information vi får egentligen om när och hur och varför den här skrevs. Vilket gör att ibland i salmen så är det väldigt svårt att förstå. Och den kan vara svår att hänga med i. Men jag hoppas att det ska gå att hänga med i min predikan ändå. Och från första ordet i den här salmen, från första ordet efter rubriken eller så, är Gud. Gud reser sig. Och av det vet vi att den här salmen handlar om Gud. Och tydligare då om Guds son senare. Och nästan varenda vers i den här salmen nämner Gud direkt. Han kallas för Gud, Herren, de faderlösas fader, änkornas försvarare, Israels Gud, den allsmäktige, frälsningens Gud och kung. Och vi börjar med att titta på verserna 2-4. Jag kommer inte läsa upp verserna igen för att jag kommer inte hinna med allting då. Men det är för lång den här salmen för det. Men här i vers 2-4 så ser vi förbundsarken på frammarsch. Och vers 2 är nästan ett ordagrant citat av fjärde Mosebok 10:35 som säger: Och så ofta arken bröt upp sa Mose: Res dig, Herre, låt dina fiender skingras, låt dem som hatar dig fly för ditt ansikte. Den huvudsakliga skillnaden mellan det citatet från Mose och den här salmen är att Moses ord är en bön. Han vädjar till Gud: Res dig, låt dina fiender skingras och så vidare. Men David, han påstår att det är det som händer. Han säger inte: Res dig snälla. Han säger: Gud reser sig. Han talar inte till Gud, han talar till folket och säger: Det här är vad Gud gör. Och det är det Gud gör och kommer att göra från Davids perspektiv då, när förbundsarken förs fram, när Gud drar fram i spetsen för sitt folk. För det är det som är sammanhanget i fjärde Mosebok 10. Att förbundsarken bärs upp framför folket på deras vandring i ödemarken. Gud gick på så vis först och folket upplevde framgång. Och den här hänvisningen till Mosebön visar att salmen fokuserar på förbundsarken och Guds seger över sina fiender. När Gud reser sig kan ingen stå emot honom. Allt motstånd smälter bort som vax inför elden. Men de rättfärdiga, de som räknas som rättfärdiga i Herrens förbund, de glädjer sig och de jublar när Herren reser sig. De jublar inför Gud, i hans närvaro. Och för de rättfärdiga och de gudlösa är närvaron densamma, men reaktionen är olika. För de rättfärdiga är Guds frammarsch god och något att glädja sig över, men för de gudlösa är den fruktansvärd. Så var inte gudlös. Förbundsarken finns inte längre idag. Jeremia profeterade att den skulle försvinna. Att ingen skulle sakna den eller fråga efter den. Och att ingen ny skulle göras. Det står i Jeremia 3:16-18. Och anledningen är att arken var en skugga som pekade mot Jesus. Immanuel. Förbundsarken representerade Guds närvaro. Jesus är Guds närvaro. Vi tittar på verserna 5-7. Här ser vi ett gensvar till Guds mäktiga seger. Som en far tog Herren sig an Israel som sin förstfödde son. Andra Mosebok 4:22. Där säger Herren: Israel är min förstfödde son. Sådan är vår Gud. Han tar sig an de svaga, de förtryckta. Han försvarar änkor. Han ger de ensamma ett hem. Han ger de fångna frihet och lycka. Men de som var olydiga bland Israels folk dog i öknen. Och allt detta är ett uttryck för hur Gud förhåller sig till sitt folk genom sitt förbund. Han håller sina löften till Abraham och förbarmar sig över sina barn. Eller över Abrahams barn. Och vi är också Abrahams barn. Om vi genom tro är förenade med hans ättling, Jesus Kristus. Guds stora godhet, trofasthet och mäktiga gärningar för sitt folk kräver ett gensvar i oss. Ett gensvar i jubelsång. Det står i vers 5. Sjung till Gud. Lovsjung hans namn. C.S. Lewis skrev en gång, det här är min egna översättning: jag tror att vi med glädje lovprisar det vi njuter av. Därför att lovprisningen inte bara uttrycker utan fullbordar glädjen. Den är dess avsedda fullbordan. När ett barn har ritat en teckning som de tycker mycket om, så räcker det inte med att de har ritat en teckning som de tycker mycket om. De måste visa upp den. Och det är så för oss också med Gud. Vi måste få berätta för någon. Vi måste få sjunga. Vi måste få reagera på det på något sätt. Vi måste få ur all glädje så att vi inte spricker. Och Gud vill att vi ska prisa honom för att han vill dela glädjen han upplever i sin egen treenighet. Fader, son och ande. Den glädjen vill han att vi ska få ha. För att inte gå för långt nu, men så att han själv inte spricker och att inte få dela med sig av sin glädje. Han är så glad att han vill att vi ska få känna den glädjen också. Han vill berätta för oss om hur ljuvlig han är. Så när han befaller oss att prisa honom, så är det till vår glädje. Till fullkomnandet av vår glädje. Vers 8-11. Här tror jag salmen anspelar på ökenvandringen och intagandet av det utlovade landet. Under ökenvandringen var arken först i ledet. Sinai nämns här också. Där Mose fick möta Herren och få instruktioner om bland annat just förbundsarken. När Gud visade sig i makt på Sinai skakade allting. Hans närvaro är inte att leka med. Den är både fruktansvärd och underbar. Vers 10-11 där det står: rikligt regn lät du falla, Gud. Din trötta egendom gav du kraft. Din skara fick bo där. Du sörjde för de svaga i din godhet, Gud. Det verkar som att det här kan referera antingen till ökenvandringen eller till det utlovade landet. Antingen är regnet menat att påminna om mannat från himlen i öknen. Eller så hänvisar det till Guds välsignelser över det utlovade landet, Kanaan. I vilket fall så är det Gud som förser sitt folk med det goda. Han tar hand om sitt folk. De är svaga, men Gud är mäktig och han är god mot dem. Inte för något i dem själva, utan bara för att han är god och håller sitt förbund. Vers 12-15. Här ser vi Herrens seger. Och vi ser evangeliet egentligen. Att evangeliet handlar om Herrens seger. Herren är den som förklarar seger, inte människor. Det står i vers 12: Herren låter ordet höras. Och det är för att Herren har låtit ordet höras som en här av kvinnor bär glädjebudet. Och orden bär glädjebudet i grekiska översättningen av gamla testamentet är evangelisera. Vår del är inte att bestämma när segern är vunnen, utan att berätta om den efter att Gud har berättat att segern är vunnen. Efter att han har sagt det är fullbordat, då går vi ut. Och han har sagt det. Jesus sa det på korset. Och med det segerropet går vi ut till världen och berättar. Vi kan inte låta bli. Det här glädjebudet, det här evangeliet som omtalas, handlar om alla kungar som besegrades av Herren när Israel tog sig till Kanaan och till slut intog det. Det står i vers 15, när den allsmäktige skingrade kungarna i landet. Och det är återigen Gud, den allsmäktige, som har segrat. Det är inte Guds folk, det är inte Israel som är så duktiga. Det är Gud som är så mäktig. Det är han som har skingrat kungarna i Kanaan. Det är han som har gett landet till Abrahams ättlingar. Är det vår glädje att sjunga och berätta om hans seger? Att lovprisa och evangelisera? Är det vår glädje? Här har vi också en väldigt svår tolkad vers, vers 14. Ska ni då ligga stilla i era follor? Duvans vingar är täckta med silver och hennes fjädrar med skimrande guld. Nästan varenda, jag har tittat i några kommentarer och lyssnat på ett par predikningar och nästan alla säger olika saker om vad den här versen betyder. Det verkar inte finnas alls speciellt mycket liksom överenskommelse kring den. Och de flesta radar upp flera olika alternativ och sen så väljer de en av dem. Så jag får också göra det. Jag kommer inte rada upp massa alternativ för att det kan ni fråga om mig sen i sådana fall, om ser hur mycket jag kommer ihåg. Men jag tror att den här duvan som har vingar som är täckta med silver och fjädrar med skimrande guld. Jag tror att det är bytet som Israel får efter Herrens seger i Kanaan. Det som lämnas kvar efter folken. För att i vers 13 så står det just om bytet. Husmodern delar bytet. Herren hade lovat Israels folk städer, hus, brunnar, vingårdar och olivlunder som de själva inte hade byggt eller planterat eller fyllt med något gott i 5 Mosebok 6, vers 10-11. Och han höll sitt löfte. Gud är trofast sitt förbund. Vers 16 och 17. Gud utväljer det svaga. Här står det om Barsans berg, att det är ett Guds berg. Och med det menas inte att det är Guds berg på samma sätt som Jerusalem är. Utan bara att det är ett stort berg, ett magnifikt berg. Ett oerhört imponerande berg. Men Gud utväljer inte det stora och starka. Han utväljer det svaga för att förutmjuka det starka. Första Korinthierbrevet 1:27. Herren utvalde Jerusalem, Sions berg, för att bo där. Han valde att placera förbundsarken på det berget för att han valde det. Inte för att det var stort, inte för att det var vackert, inte för att det var fint. Och han väljer inte oss för att vi är stora, vackra och smarta eller heliga eller något. Han väljer dem han väljer för att han älskar dem han älskar. Och han är barmhärtig mot dem han är barmhärtig. Så har vi vers 18 och 19. Herrens segervandring och Kristi himmelsfärd. I vers 18 och 19 stiger förbundsarken upp till Sion, till helgedomen. Precis som på Sinai är Herren verkligen där i sin brinnande helighet. Och där det står att han är mitt ibland dem i helighet som på Sinai. Där står det egentligen att Sinai är där. Det är ingen skillnad mellan hans närvaro på Sinai och hans närvaro där. Han är närvarande. Punkt. Det härliga på Sinai följer med hela vägen till Jerusalem. Sinai var aldrig menat att vara ändhållplatsen för Guds folk. Utan allt rör sig mot Jerusalem, till och med det goda på Sinai. Allting rör sig mot Jerusalem, det slutliga målet som pekar oss mot det slutliga målet. Det nya Jerusalem som kommer efter Herrens återkomst. Paulus citerar vers 19 i Efesierbrevet 4:8 som en profetia på Kristi himmelsfärd. Som jag nämnde innan, finns en koppling med förbundsarken och Jesus. Förbundsarken är en bild på Jesus Kristus. Han är Immanuel, Gud med oss. Så som förbundsarken fördes genom öknen och till slut fann sin plats i det utlovade landet, så kom Kristus till jorden och vandrade genom denna värld. Dog och återuppstod för att till slut stiga upp till himlen igen. Han var en riddare som sändes från himlens land till ett annat land, till jorden, för att utkämpa ett krig mot Satan och hans arméer, lägga anspråk på det landet och rädda jungfrun, sin brud, församlingen. Han fullbordade sitt verk genom korsets lidande och kunde därför återvända till himlen när han hade lämnat graven tom och på så vis uppfylla allt. Han fick gåvor och han delade ut gåvor. Apostlar, profeter, evangelister, herdar och lärare för att utrusta sitt folk till att fullgöra deras kungliga tjänst. Han instruerade också sina följare att göra lärjungar av alla folk, så att hans seger kan komma alla folk till del innan han kommer och gör allting nytt för evigt. Vers 20-24. Herren är vår frälsning. Kristus är vår hjältekung. Han är vår frälsning i det andliga kriget. Dag efter dag bär han oss. Hur mycket leviterna än bar förbundsarken före folket, så förstod i alla fall Mose att det egentligen var Gud som bar dem. Annars hade han inte bett, res dig Herre, när de reste förbundsarken. Han hade inte behövt det. Förbundsarken reste sig ju. Han förstod att allt hängde på vad Gud gjorde. Inte på leviterna som bar förbundsarken. Inte på deras trötta armar eller på vagnar som går sönder eller på något sånt. Utan det är bara beroende av Gud. Det är han som bär oss dag efter dag. Inte vi som bär honom. Vi ser i de här verserna en massa huvuden som krossas. Gud frälser genom att krossa sina fienders huvuden. Och Jesus är den huvudkrossaren. Det är om honom det står i första Mosebok 3:15. När Gud uttalar en förbannelse över ormen, den onda draken. Han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. Inte bara Satan själv utan alla hans avkomlingar ska krossas. Herren hämtar alla fiender från Barsan i öst och från havet i väst. Från höjden och från djupet för att utplåna minnet av dem. För att Jesus ska doppa sin fot i deras blod så att de kan lägga som en fotapall under hans fötter. I vers 24 står det inte så att ni får doppa era fötter i blod, utan så att du får doppa din fot i blod. Det handlar om Jesu fot. Det är en brutal bild. Men det är just det, en bild. Det är en bild på Jesu fullständiga seger. Över absolut alla fiender, utan undantag. Vem kan stå emot hans hand och säga, vad gör du? Och den här bilden av att Jesus doppar sin fot i blod kan verka lite grotesk. Varför skulle man doppa sin fot i blod? Och jag menar, för Israels folk skulle det bara innebära orenhet. Varför har de här bilden? Det är lite grotesk nästan. Men det är en ganska liten sak i jämförelse med blodet som rann på hela Jesu kropp när han spikades upp på ett kors. Han doppar inte sin fot i sina fienders blod först. Han doppar hela sin egen kropp i sitt eget blod först. Han har rätt att göra så här. Han har rätt att segra över sina fiender på det här sättet. Och det är han som gör det återigen, inte vi. Det är inte vi som doppar våra fötter i våra fienders blod. Det är Jesus som gör det. Han tar det ansvaret. Och han är den enda som kan göra det. Men inte innan han själv täcktes av sitt eget blod på korset för oss. Det var i kraft av det han kunde krossa huvudet på sina fiender. Vers 25-28. Förbundsarken förs in i helgedomen. Här tänker jag också på Kristus som sätter sig på faderns högra sida. Här beskrivs hur arken kommer in i helgedomen efter en stor seger. Här ser vi återigen kvinnor, jungfrur i detta fall, som sjunger och gläder sig över Herrens seger. Och det är det enda rimliga gensvaret för de som tillhör Gud. Och det är det enda otänkbara för de som hatar honom. Fyra stammar av Israels folk nämns i vers 28. Det är Benjamin, det är Juda, det är Zebulon, det är Naftali. Benjamin var en liten stam, Juda var en stor stam. Och tillsammans representerar de hela folket. Allt Guds folk, hela församlingen, sitter just nu med Kristus i himlen, enligt Efesierbrevet 2:6. Vi är i Kristus, vi var delaktiga i hans himmelsfärd, andligt sett. Och vi är för evigt bundna till honom och till himlen, som en hustru är bunden till sin make. Du kan inte falla ner från himlen till helvetet lika lite som Jesus kan det. För han som bar dina synder sitter där och du är i honom. Och den sista delen av salmen, vers 29-36. Riddarens belöning. I ljuset av Herrens seger ber David att Gud ska visa sin styrka. Kanske på nytt i fler segrar. Förbundsarken ska fortsätta föras längst fram i striderna på Davids tid. Och Gud ska fortsätta resa sig för sitt folk. Det gäller inte bara under Gamla testamentet utan även för oss. I vår frammarsch att göra alla folk till lärjungar har Jesus lovat att han är med oss alla dagar till tidens slut. Matteus 28:20. Han är förbundsarken som är med oss och går före oss. Förutom fortsatt hjälp ber David även att det Herren redan har åstadkommit ska stärkas i hans folk. Evangeliet behöver stärkas i oss hela tiden. Vi måste påminna oss om evangeliet. Det vet Gud och därför har vi Herrens måltid som är regelbunden påminnelse om Kristi död för oss på Golgata. Försumma inte den nåd Gud ger oss i nattvarden. I vers 30 ser vi att David uppenbarligen har höga tankar om vilka resultat som kommer komma av Herrens seger över sina fiender. Han säger, på grund av ditt tempel i Jerusalem ska kungar komma med gåvor till dig. Vad förväntar vi oss av Jesus? Vad förväntar vi oss kommer hända tack vare hans seger? Vissa av Guds fiender besegrar han genom att göra dem till vänner. Egypten, odjuret i vassen som det står. Och alla folk ska ödmjukt hylla Gud, står det. Sändebud ska komma från Egypten och Nubien ska sträcka sina händer till Gud. Ja, jordens alla riken uppmuntras sjunga till Gud som höjer sin röst i ett mäktigt segerrop. Om du undrar var din plats i den här salmen är, så är det just här. Vi, församlingen, är Kristi belöning för hans verk. Gud svarar på Davids bön och vi lovsjunger Jesus som vunnit seger över Satan och över synden i oss. Synden som vände oss bort från Gud. Herren krossade vår fiendskap mot honom och gjorde oss till sina vänner. Han vände vårt hat mot honom till kärlek. Du är en del av svaret på Davids uppmaning och bön. Vissa fiender besegrar Gud genom att han skingrar dem, nämligen de folk som gillar krig. Saliga är de som skapar frid, sa Jesus, Matteus 5:9. Inte de som söker krig. Det säger oss också något om Gud. Han är inte ute efter krig för krigets skull. För det är inte av hjärtat han plågar och bedrövar människors barn, enligt Klagovisorna 3:33. Vi kan tala om Kristus som vår riddare för att han är det. Men han är inte för nöjes skull, utan för att vi behöver en hjälte och en kung. Han rustade sig för krig med en människokropp. Han drev bort ondska och slängde sig i drakens gap. Han krossade den gamla ormens huvud som svar på bönen: "Res dig, Herre." Han belönades med den jungfru som han själv utvalt och gett sitt allt för. Och det finns ingen bättre berättelse. Och det finns inget annat hopp för dig och mig. Det finns inte heller någon bättre anledning att glädja sig och sjunga till honom.